Ja, blått snack, gott snack. Hasse Strandberg.
Och Olle Törner.
Och så har vi Jonas från Fotboll Skåne tillbaka. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Comeback kid. Vi tänkte vi ska försöka sätta det här året på kartan. Denna konstiga tid. Corona-effekten. Jag sa precis här innan vi drog igång. Det känns lite grann som att det först nu som... Det är sån tomhet just nu. Alltså det är inte några rykten och det bara flyter omkring något vakuum.
Ja, jag tycker det är förvånansvärt. Man brukar ändå ha lite små saker. Inte allt som vi publicerar, men även det som man får höra inifrån MFF. Även det tycker jag har varit ganska lugnt. I princip ingenting.
Jag tror som sagt de tar det medvetet lugnt. Att det finns inget akut behov av att göra så mycket innan det händer saker ut. Då behöver man inte göra saker in heller. Och dessutom så... Vi vet inte allt.
Och sen är det lite märkligt också som sportjournalist att sitta och ställa alla frågorna via ett Teams-möte eller Google Meet eller vad ni nu använder där ute.
Svårt att hitta unika vinklar. Det blir ju den, vi hade något Teams-möte nu för några veckor sedan här. Och då blev det ju att ja, alla gjorde ju en Antonsson-vinkel, alla gjorde en Ahmed Hotsed-vinkel, alla gjorde en Bengtsson-vinkel eller vad det var. Så att det blir lite tråkigt för läsarna också. Men det är så vi får ha det nu helt enkelt.
Vi får inte lov på några träningar helt enkelt då vi... Släpps knappt in på kansliet om vi skulle vilja. Vi har ju inte varit där på länge. Alltså de har ju haft sommar eller semester stängt där. Men liksom det jag tycker det är väldigt svårt är ju att det här har varit så lång pass tid nu att man har ingen koll på det här med att man, om man ser varje träning så vet man om att Rasmus Bengtsson har varit bra eller dålig. Om han har varit initiativrik eller om han har varit lite slö. Och liksom om det är rätt eller fel att peta honom. Nu är man ju i samma situation som folk som sitter bakom sina skrivbord i Stockholm och liksom man har ingen koll. Alltså,
det är lite läskigt.
Ja, alltså normalt sett hade jag haft en klar åsikt om det var rätt eller fel att peta Rasmus Bengtsson. Nu vet jag inte. Det måste jag ärligt säga. Så är det.
Måste jag ha en klar åsikt om att Rasmus Bengtsson var allsvenskans bästa mittback 2019 och därför borde han fått en chans 2020.
Ja, men det kan ju hända också att hans inställning var att i och med att han var allsvenskans bästa mittback skulle det räcka för att spela. Han behöver inte visa någonting på träningarna.
Ja.
Och det kanske han inte har gjort. Och då kanske det har lett till att
skapat en frisk. Och då sa Jon Dahl Tomasson, it's not personal, it's just business. Och det kunde inte han köpa riktigt, eller?
Exakt. Och då är det ju hans inställning och attityd har varit fel på. Inte hans klass.
Men hur vet vi inte att det är Malmös? Om vi nu ska bara gå in och lägga in en tanke i folks huvud att det är Rasmus Bengtssons attityd är fel på. Då ska man ju inte gå undan att lägga in en tankegång om Malmö FF också gör fel.
Kan mycket väl vara det.
Ja. Ja, men eftersom vi ändå sitter och killgissar och spår i kaffesump, alltså, vad tror ni som har sett det lite mer så här, från sidlinjen, lite närmare än vad jag har gjort som har suttit hemma i förorten och läst och kollat?
Du menar med nyförvärv och sådant?
Ja, nej, jag tänkte mest just när jag sa Rasmus eftersom vi ändå håller oss i där. Alltså, vad det slutade. Alltså, Jonas, du som brukar alltid träffa lite människor som vet.
Ja, nej, det lilla jag vet jag så pass lite om att... Men jag tänker så här att, och jag skrev det här någonstans, alltså det är ändå så pass vuxna professionella människor så att både Malmö FF eller Rasmus Bengtsson ska ju bara säga okej, sorry, vi bara går vidare nu. Och sen så har vi Oskar Lewicki, Rasmus Bengtsson, Alejandro Hotsmitch kanske som mittbackar i vår och det kommer vara superbra och sen så bara kör vi på det och sen bara går vi vidare. Det är liksom, det ska inte vara svårare än så. Och då får väl alla skärpa sig ifall det är allas fel eller så. Den där fel på att skärpa sig.
Mm. Jag menar mest att det känns oseriöst att spekulera för mycket när man inte vet mer. Nej. När man inte har sett träningarna.
Men då släpper vi Rasmus Bengtsson lite grann och låter honom vara. Så kan vi försöka gräva lite grann i vilka som... Kan vi börja med vilka som sannolikt är på väg bort? Samuel Adrian lyckas ju nu få litet utlåningskontrakt till Falkenberg.
Ja.
Och det är i princip klart vad jag förstår.
Ja, precis. Orden var på ett sånt sätt man kunde i princip tolka att det var klart.
Bra eller dåligt för Samuel?
Nödvändigt. Så att han behöver få alla matcher han kan få, för han hade ju inte fått så många minuter i MFF. Nu 2021, även ifall han har varit kvar hela året, kan jag inte direkt tänka mig.
Och hans chans att visa att han är tillräckligt bra, det är att spela lika bra i Falkenberg som han gjorde i Kalmar.
Ja.
Men ändå samma generation, Pavle Vagic, återvänder efter lite skador och lite utlåningar. Status på den?
Där tycker jag i stora frågan, är han mittback nu?
Vad är han för någonting?
Ja, alltså från början så ett tag så envisas Daniel Andersson att säga att han var anfallare. Mm. För att de hade ont om anfallare. Och sen var han från början mittfältare, central mittfältare som även kunde spela på kanten. Och nu har han skolats om till mittback.
En liten joker.
Ja, alltså han är kanske den nya Oskar Lewicki det.
Han var ju mittback i Södra, men då får man gå ihåg att de spelade ju med mittback ungefär som Erik Larsson spelade mittback för något år sedan. Att han fick liksom skjutas iväg där i en trebackslinje och gör lite vad han ville. Så det är en helt annan grej än att vara den här Frans Brorsson, Rasmus Bengtsson, Achmed Otsic-typen i MFF.
Behöver vi stärka upp på, medan Sven, du är lite inne i backlinjen, kommer vi behöva stärka upp sannolikheten att Lamet Hodzic inte är med oss denna säsongen? Den är väl typ rätt överhängande. Kommer vi, har vi dem med Frasse och så vidare som fyller in? Vi har Berra som tog sin match ur skolan.
Ja, där är ju stora problemet. Alltså många pratar om mittbackar och det är klart att det finns behov och kan snabbt uppstå behov av en mittback med en vänsterback. Mm. Det finns bara en vänsterback i truppen. Mm. Det är i stort sett krav på att man måste ha in en ny vänsterback. I och med att det inte finns någon att flytta upp från P19 heller.
Hur länge har unge Knudsen kontrakt med föreningen?
Livstidskontrakt i princip. Nej, ja. Men det är väl typ 4 år till något sånt. Ja. Så att det är, men det är de... Om man ska utöka den frågan så har de ju bara en vänsterfot i backlinjen också.
Ja.
Skulle man också kunna säga. De har ju ingen vänsterfotad mittback heller. Vilket de, man kanske vill ha ibland.
Är man ute och letar, tror ni?
Ja, gud ja. Men,
alltså, vänsterbackar kan vara det svåraste som finns att hitta.
Nej, målskyttar är svårare.
Ja, möjligtvis. Men vänsterbackar är väldigt svårt. Och ja, det naturliga som liksom man kommer på direkt det är ju Anton Kralj som nu är borta som han gick till Degerfors. Och Pakonate.
På väg till Bulgarien.
På väg till Bulgarien, ja. Och då undrar man ju att då är det väl som när Jotun dök upp en dag. Mm. Det kommer någon som inte har någon aning. Eller när Knudsen dök upp igen.
Jag funderar lite grann på vad det ryktas ju om Jetmir Haliti. Som är, han har ju spelat i massa Malmö-klubbar. Han är väl 24 år. Mm. Succé-säsong i Södra på väg till AIK för någon miljon. Men han är ju högerfotad och han är ju en... Han är, om vi pratar om Erik Larsson mittbacka, så han är en extrem Erik Larsson mittback, han som har spelat en del vänster wingback också. Han kanske, men jag ser inte det funka heller, så att de är helt uppenbara alternativen saknas som vänsterback.
Ja, han känns ju som att han är i skola från början som mittfältare.
Ja,
men har vi råd att göra som vi gjorde med Erik och faktiskt då Andreas Windheim, har de alltså, plocka in någon och ha på tillväxt, för jag menar det tog faktiskt nästan 2 säsonger innan Erik Larsson riktigt blommade upp, om det beror på tränare eller vad det beror på, och sen samma Andreas Windheim skador och en lång uppförslöpa, men sen när det väl lossnar så lossnar det jäkla i den.
Ja, det är väl lite grann det, men sen så är det så att Jonas Knutsson spelar ju 90 minuter varje match, så det är ju svårt att ta minuter nu, så jag har ju funderat på ifall man ska ta in någon som, eller jag har funderat på om det inte hade varit bättre för MFF att ta in någon som också kan vara mittback eller mittfält eller någonting, så att man får lite minuter på någon annan. Men absolut, det känns väl, om man får väva in en vänsterback så kan det inte vara någon som kommer in och kräver att den ska starta 30-40 matcher direkt första säsongen.
Men vad finns det för alternativ alltså, som är rimliga? Alltså, ni som har lite kanske bättre koll utanför kommungränsen.
Nej, det är ju det som är, alltså så här, det finns ett gäng så här, ja, helt okej alternativ. Om man nu vill vara lite spicy så finns ju fortfarande Martin Olsson kontraktslös, men jag tror inte MFF vill ha honom för de har redan tagit honom tidigare. Hade en jättefin säsong som mittback men är ju egentligen vänsterback. Han är ju ett av de här få som liksom bara, ja.
Skulle han lämna sitt kära Helsingborg tror du och komma ner hit?
Ja, men han har haft bud från MFF så tror jag redan tagit det, så jag tror inte det är aktuellt. Annars vi, alltså så här,
ja, nej, det är svårt. Alltså du, jag sa, det är extremt svårt att hitta en vänsterback.
Ja, precis. Så, ja, och sen så är det ju vänsterback och sen så är det anfallare också som ska in. Det är väl de två som måste.
Ja, och förmodligen så händer det saker som jag måste ha med ett back också.
Ja, precis.
Om vi håller oss kvar i backlinjen, Anel och hans resa ut i världen. Ni vet kanske inte mer än jag, men det är ju Atalanta, det är Chelsea. Marcus Rosenberg letar och Anel har lagt sin karriär i Mackans händer.
Ja, det är ju sant det här att MFF vill ha väldigt bra betalt. Helst vill man ju ha mer pengar för Anel än man fick för Zlatan. För slå det här rekordet.
Är det rimligt tror ni?
Ja, det tycker jag är rimligt. Alltså, utan coronan så hade det ju förmodligen redan skett. Med coronan så är det en annan marknad. Men då får man ju ha is i magen och vänta på att folk blir vaccinerade och att allting startar igen och att man kan sälja honom för 85. För jag är övertygad om att man kan göra det.
Har du den exakta på nästan 100 000 summan på Zlatan?
Ja, det var väl 83,8 eller sånt.
Okej, ja. Och då får jag när man ska räkna med inflation. Om man nu är så noga.
Ja, då är man ju uppe över 100.
Ja.
Men, jag tror inte, alltså, man brukar ju inte räkna med inflation i de här, utan när man slår rekord och så vidare i
Är det några fler av årets trupp som utlånas eller kommer att säljas? Och vilka har utgående kontrakt fortfarande som är kontraktslösa eller försvinner?
Kan försvinna under året.
Men de som kan försvinna här kanske fram i sommar och kanske få ett tidigt bud på någon och så vidare.
Hugo Andersson skulle jag vilja säga i och med att hans utlåningskontrakt går ut i sommar. Och jag tror inte de är så där jättesugna på att ta tillbaka honom om de kan...
Har det inte gått så bra för honom i Danmark eller?
Det har gått lite upp och ner har det gjort. Han har satt på bänken ett litet tag, startat ganska mycket, men det har väl inte gått så jättebra för honom när han väl har startat och så. Så att, lite halvkrånglig säsong i danska motsvarigheten till Superettan är väl, och han är väl 22 år redan. Så det är ju liksom inte, det är ju inte optimala förutsättningar för att hoppa in i Malmö FF startelva i sommar.
Det skulle hända väldigt mycket på mittbacksfronten i så fall. Sen Amel Mojani kommer ju tillbaka i sommar också.
Ja, just det.
Och han satsar de ju rejält på. Ja. Tror väldigt mycket på. Ja. Det tror jag också. Jag tror de gör rätt där.
Jag tycker det är tragiskt varje gång man läser att en av våra duktiga såna här talanger som har fått skolan och har himmelsblått i blodet som Anton Kralj, som först då tar turen upp till Norge och sen landar i allsvenska nykomlingen Degerfors. Alltså, hade han platsat i MFF 2021?
Alltså, om du fastnar på specifikt på Kralj så är det ju det att, och det här kommer man ju få höra hela sin fotbollskarriär, att han är ganska kortvuxen. Och det är ju frågan ifall Malmö FF vill ha en sån vänsterback i en fyrbackslinje när man ska spela ut och spela Europamatch och sånt. Han är, kan ju vara ganska enkel att, så att säga, utnyttja med att sätta en stor kille ut på kanten och slå massa långbollar på honom. Så just i det fallet så är det ju att...
Men det måste han ju vara drillad. Jag kommer ihåg att jag såg hans sista match för här liksom, fantastisk, alltså, rappheten och orädigheten.
Mm. Som Jonas säger, han har ju fått höra det i evigheter. Och, men han är ju kort. Ja. Han är väldigt, väldigt kort.
Sia Sakarovski är också samma sak.
Ju. Nej, Kralj är ännu kortare.
Ja, jo, det är
ja, nej, så att han kommer ju... Ja, hade Malmö för spelat med nu liksom tre mittbackar och en wingback, då tror jag han varit ganska given att ta tillbaka. Men det var det kanske lite mer så här, om du jämför Kralj och Knudsen som spelar typer och så att...
Jo, men, men om han gör en fantastisk säsong i Degerfors, skulle han komma tillbaka till Malmö, tror ni?
Jag tror att man har hängt upp sig lite för mycket på det här med längden. Mm. Han blev utdömd rätt tidigt och den liksom bedömningen har stått kvar. Han har nog aldrig varit aktuell egentligen.
Nej, och kolla på den startelvan MFF var nu. Och det jag säger nu kommer vara både säga för och emot att han kan värvas. Men de har ju en ganska rejäl start. Alltså om du kollar på dem som startar. Det är ju ganska så här, 1,80 plus spelare med, som är ganska liksom
biffiga.
Mm. Då kan man ju säga, men då kan man ju ha en annan. Men å andra sidan så, MFF har ju gått lite den här vägen att ta de här spelarna som liksom, det ska inte vara någon tvekan om att de klarar fysiskt att springa, att gå in i duell och så, även när det är tuffa Europamatcher. Och där passar han ju inte riktigt in. Å andra sidan så kan ju då vara motargumentet var, ja men de har redan så många sådana, så då kan man ju ta någon som inte riktigt har.
Jo, men den lilla kvicka vässlan liksom som bara kan bara rinna rätt igenom.
Ja. Det är i så fall tror jag de tar det till mer till kantspelaren lite längre fram. Han är väl lite mer vänsterback. Och, ja. Men nu spelar han i Degerfors så att...
Mm, precis. Men har vi några andra som förutom Hugo nämnde vi här som kanske kan försvinna bort? Är det någon annan som har utgående som man räknar att de inte kommer att omförhandla?
Ja, vi har ju den som inte har utgående utan nästan tvärtom. Väldigt lång kontrakt är AC. Men alla tar ju närmast för givet att AC ska lämna.
Okej. Okay. Tror ni om det kommer ett shake-bud till? Att det antas innan säsongen har dratt igång.
Ja, det var ju så att AC ville ju ta budet från Saudiarabien eftersom han skulle bli ekonomiskt oberoende av resten av livet. Och vädjade till MFF, men MFF sa nej eftersom det var ett guld att strida om. Mm. Och det var ju helt rätt. Mm. Och då är det ju frågan vad man säger nästa gång. Och då har jag ju varit inne på det, skrivit en del om det också, att då får man ju kompensera AC. Mm. Alltså man borde kunna jobba mer med att ge spelare som redan finns i truppen bättre betalt för att få dem att stanna. Och det har man ju gjort genom att förhandla om hans kontrakt, genom sign-on-bonusar. Och han har förmodligen, han tjänar ju bra i MFF, för han har tjänat bra i MFF. Det ska man aldrig glömma bort när man pratar om det här om alla miljoner kan tjäna utomlands. Han tjänar ju redan bra.
Vad ligger han på i månaden?
Ja, det, jag tror inte man ska se det så ut. Jag ska säga att man slår ut hans sign-on och pensionsförsäkringar och allt möjligt. Så han kanske ligger på en relativt låg månadskostnad men har tjänat väldigt mycket ändå.
Ja.
Och kommer att tjäna väldigt mycket ändå. Ja. Så jag tror man, om man tittar på taxering så, eller månadskostnaden så ser man fel. Men han ligger ju ändå högt. Mm. Men jag tror till exempel, varför kan man inte ha en lösning när man säger till honom att om du stannar ett år i MFF så får du 10 miljoner. Om du stannar två år i MFF så får du 20 miljoner. Om du stannar tre år i MFF så får du 30 miljoner. Och då har han ju fått så mycket så att han kan garantera sin fortsättning utan att jobba en sekund.
Jag tänker lite grann på det här med klubblojalitet. Så naiv är jag fortfarande att alltså den här att det kommer aldrig bli som på Christer Kristensson och deras tid, men kommer vi komma tillbaka till det med tanke på ekonomiska läget, tänker jag liksom lite grann att folk kanske så här, rör sig kanske lite mindre än vad normalt. Alltså, för jag menar, det är många klubbar som redan nu gissningsvis har lite ekonomiskt svårt även ute i Europa.
Alltså, just det, MFF har ändå haft ganska många som har gjort ganska många. Nu har de liksom lämnat, men det finns ju ändå nu är Rasmus Bengtsson ett halvdåligt alternativ. Eller, här, men de har ändå Johan Dahlin, Rutgers, Rosenberg, Gisha och alla dem. Så att de
Oskar Lavicki.
Oskar Lavicki, ja. Erdal.
Så det finns ändå en liten bottenplugg. Så.
Ja, precis. Så att,
jag tror att MFF egentligen har fler sådana än många andra klubbar i svenskan.
Ja, det är väl det att en del av dem har varit borta någon gång kanske och sen så kommer tillbaka. Mm. Och det är väl inte helt omöjligt att AC, om man nu faktiskt skulle sticka iväg till något sånt här bud, att han sticker iväg borta mellan 12 och 24 månader och sen så bryts kontraktet och han får någon ersättning och sen så att han kommer tillbaka till Malmö FF och är fortfarande allsvenskans bästa spelare.
Han är ju husägare nere på Näset, så varför inte?
Ja. Mm. Men alltså, risken att han försvinner är ju övervägande. Okay. Mm.
Då har vi ytterligare en lucka där. Vad stoppar vi in där?
Ja, och så är det stora problemet. Han är ju allsvenskans bästa spelare.
Alltså då kan bara man inte, han måste ersättas. Liksom.
Han måste ersättas. Ja. Och vad ersätter man honom med då? Man kan ju inte ersätta allsvenskans bästa spelare med en annan allsvensk spelare. Det säger sig själv.
Med två halvbra spelare då ställer sig.
Ja, som man gjorde med Marcus Rosenberg. Att man har skaffat sig ett bättre och mer varierat anfallsspel. Mm. Och gjort fler mål. Mm. Rakt av i allsvenskan, vad kan det finnas för kandidater? Simon Thern har sagt att han inte kommer att spela fortsätta i Norrköping. Han är hemma i Värnamo nu och tränar. Mm. Kan vara ledig.
Ja, men han är väl inte bra nog för att gå in och styra ett anfallsspel i MFF?
Nej, det är frågan. Han är absolut inte lika bra som AC. Men är han bra nog för att vara en del i en lösning?
Det som är, jag tycker nästan att de borde värva en in i mitt fält oavsett. För jag vill ju se Lewicki som mittback. Och då är det bara i princip Rakip, AC, Innocent och Edvardsson på ett innermittfält om då AC stannar. Så jag vill nästan ha en innermittfält oavsett. Det är lätt nu att skriva ihop det med Bachirou eftersom han är kanske på väg att lämna Nottingham.
Vet man var?
Nej, men han får inte spela, alltså, han får inte spela i Nottingham och så att det kommer hända någonting där. Så att det är väl inte helt omöjligt att MFF hugger honom.
På ett lån i så fall kanske?
Ja, kanske. Sen så jag skrev någon text om att min drömvärvning var Ismail som var i Kalmar FF ett gäng år sedan. Var den här på väg till MFF då, men han spelar i Ryssland nu och då vet man inte vad det kan bli för ekonomiskt paket för en spelare som har spelat många år i ryska ligan. Det kanske blir för dyrt. Mm. Men det är liksom, man måste titta det jäkligt högt och jag tror inte ens att hade MFF bara isat AC med Bachirou rakt av, hade det känts som ja, men det här räcker.
Nej, eller? Det hade inte känts. Nej. Tycker jag i alla fall.
Nej.
Det är
Yoshi skulle göra comeback. Kan du köpa honom från USA istället? Alltså unga här Jotun.
Ja, nej, nu är han väl inte så ung längre. Nu är han väl 30 plus. Men,
ja, men det har vi också. Vi har ju några halvpensionärer i laget.
Jo, han kommer ju... Ja. Å andra sidan så ska MFF... Nu när vi sitter och pratar så ska MFF bara ta tillbaka spelare. Man vet vad man har exakt. Få ut exakt av dem. Eller ska man också till slut kolla lite bredare? Och om man inte börjar kolla lite bredare, vad ska man då med Vito till i scoutingorganisationen?
Just det. Men han har ju fått bara sitta och kolla på videos. Han har väl också haft reseförbud som resten av Sverige.
Ja, gud ja, men han har mycket tid till video 2020.
Frågan är hur mycket man lyssnar på Vito. Mm. Alltså, man kan ju ha en policy att man ska åter brett och sen köpa smalt.
Mm.
Att man har koll på spelare över hela världen och så värvar man ändå bara hemvändare eller spelare man har koll på.
Mm.
Och det hade varit rätt kul om MFF hade överraskat som man gjorde en gång i tiden. Och liksom kom med något helt nytt.
Vem, bästa överraskningen genom året då som vi har fått?
Oh, det måste Olle svara på, för det har jag.
En och kaffär du skulle jag vilja säga.
Ja, så är det, va? Det var just det.
Ja, riktigt, riktigt duktig spelare. Näst bäst för MFF i Europa under Champions League-säsongerna efter Marcus Rosenberg då. När han var på humör så kunde han dominera verkligen i allsvenskan. Det var en riktigt bra spelare. Och sen går man tillbaks och ja, Afonso Alves, Jari Littmanen naturligtvis. Mm. Och ja, alltså det, under Hasseborg-tiden så dök upp sånt hela tiden. Och sen så kom ju då Yoshi från ingenting. Fast egentligen så kan man säga att det har skett även under Daniel Andersson-epoken. Jag menar, vem hade tänkt sig att Knudsen skulle spela i MFF? Vem hade tänkt sig att Ove Rösler plötsligt skulle träna i MFF? Ja,
en gammal öststatsnisse liksom.
Ja, ja, och liksom, så det händer ju grejer. Alltså, man fastnar ju i ett... liksom ett skeende, ett sätt att beskriva skeendet, men det händer ju parallella saker också. Mm. Det är inte bara hemvändare, det är inte bara kända namn, det dyker upp lite annat också. Och det kan ju hända att MFF har någonting på gång, någon dansk, någon holländare som man har jättebra koll på genom de danska och holländska kontakterna.
Mm. Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. Att det var inga hemvändare, men det var ju tydliga kontakt. Värvningar, så att säga. Det är Åge Hareide på både Knutsen och han är ju full koll. Exakt. På bägge två. Liksom.
Så det kanske inte så att man istället för att titta på vad vi har tittat på, titta på vad de andra kontakterna har.
JDT borde ju ändå ha liksom lite connections med sitt nätverk nere i Holland också. Mm. Någonting som skulle kunna vara aktuellt.
Remi har ju säkert också det till exempel.
Precis. Nej, men när var det senast MFF liksom bara värvade spelare? Det var ju så här, Filip Cavalli och Vladimir Rodic tog ju dem i någon sommar, men det är ju några år sedan nu. Det var väl också lite
Cavalli
kontakt.
Cavalli var ju, han testade man ju först.
Ja, precis.
Han är väl den senaste de har tagit som provspelare. Som har gått hela vägen. Han spelar ju bland annat nere i Höllviken i en träningsmatch.
Mm.
Och förr var det ju alltid testspelare på MFFs träningar. Det har ju genom tiderna funnits hundratals testspelare. När var den senaste testaren? Vi var ju ute och tittade till exempel på en U21-match på Hylje IP där det var någon sloven eller vad det var som var så dålig så man skakade på huvudet.
Ja, nej, jag tror han var från Senegal eller någonting, men han hade spelat i typ Slovakien. Någon högerback som var så här, vad gör han här? Sen så var det någon kenyan för ett par år sedan, men det var ju på grund av deras samarbetsavtal. Mm. Men jag tror det var Kenya de hade där. Mm. Men... nej, det de har provspelat är ju så här P19. De tog in han, nu är helt enkelt på hans namn, men de värvade in en 16-åring från Division 1 rätt nyligen. Eller nu i vintras. Då hade de haft honom på provspel. Men det är ju till P19 i så fall.
Antonsson, ni var ju träffade eller var med på det här teamsmötet efter första träningen. Är han en kille som ska kunna ta över uppe på toppen?
Så han är ju vad han alltid är. Han springer mycket och sen så skapar han mycket. Och sen så är frågan hur många av de där chanserna som sitter. Jag skrev någon sån text om att han skapar ungefär lika mycket nu. Under de två senaste åren som han har haft det tungt som när han gjorde när han hade succé. Så han kommer till mycket lägen. Men han är ju också, jag tror han är 91 som blir 30 år. Ett år kvar på kontraktet. Har väl aldrig riktigt varit den här drivande spelaren i MFF. Även om han gjorde mycket mål så var inte det... Han var ju liksom inte stjärnan på något sätt. Det var ju andra som satt upp på honom lite grann. Och sen så löpte han smart. Jag vet inte. Det känns som att det har varit liksom sån, lite sån konstant optimism i 18-24 månader nu kring Antonsson. Att, eller i 18 månader i alla fall. Att om det lossnar nog snart.
Ja, för det, man såg ju vad han kunde leverera då. Även om det berodde på många andra omständigheter. Att han kom till liksom.
Mm.
Och sen bara plötsligt så var det lite västgöta klimax.
Ja.
Han har ju hela sin karriär haft sån här skov med målskytte. Liksom att det har kommit 10 mål på 12 matcher plötsligt och så har en lång period med torka. Så förhoppningen finns ju hela tiden att han ska hamna i ett nytt sånt här skov där det plötsligt kommer en massa mål.
På anfallssidan annars, alltså är det, där behövs förstärkas också, fast inte lika akut som på mittfältet.
Jag skulle säga som så att återknyta till det jag sa i början, att man har tid på sig och att man ska ha is i magen. Och i det receptet ingår då att faktiskt utvärdera vad som redan finns. Hur bra kan Amin Sarr bli i år? Ska Berget äntligen få chansen att spela centralt och visa vad han kan där? Han har ju ända sedan han kom till MFF tjatat om att han är bäst centralt. Hur är han? Och Antonsson bör ju också få chansen att visa. Och sen har vi ju, vi har ju även möjligheten att, som Jon Dahl Tomasson faktiskt var inne på, att man kanske inte behöver ha en nia. En utpräglad nia. Man kanske kan spela annorlunda med de fyra översta spelarna. Att hans system och hans sätt att se på spelet innebär att man kanske kan ha en annan typ av anfallsspel. Och då kanske till och med alla de andra bitarna faller på plats.
Men jag tycker det är lite många sådana nu som vi får se hur det blir 2020. Alltså det är så många på mittfältan, för det är Bonke Innocent som ska visa sig. Det är Arno Trøystad som ska visa sig. Det är Adin Ali som ska visa sig. Det är Amin Sarr som ska visa sig. Det blir liksom så många som säger, ja men går det rätt så kan det bli bra, men vi kanske ska ge lite mer tid till. Om du fattar vad jag menar, att det är ganska många.
Jag fattar
många
precis vad du menar, men min poäng är lite grann det här att folk tjatar om att var är alla nyförvärv, vad händer ingenting och varför får vi inte se något kul? Men kan det inte vara kul att se vad som kan hända med de här sakerna vi har inom truppen också?
Fast vi vet ju, i och för sig av dem vet ju ungefär vad de går för, och det kommer inte, ja, då kanske man inte riktigt tänker sig att Antonsson kommer helt plötsligt bara tok explodera.
Nej, men det kan vara lika kul att se var Amin Sarr kan hamna i sin karriär, ja, som ett nyförvärv.
Ja. Jag menar, man tar resan som Erik Larsson gjorde, som kom hit liksom lite försynt och försökte fylla upp Tinnerholms skor. Alltså, den resan han gjorde förra året, kanske då under rätt förutsättningar, rätt tränare, med egen satsning, verkligen all in.
Ja, och många glömmer bort Armel Mujanik också. Mm. Han har varit riktigt, riktigt bra i Danmark. Och jag tror att han är en framtida mittfältare i MFF på en nivå som är riktigt hög. Alltså, vi pratar Erdal Rakip och lite bättre.
Ja, absolut. Det är fullt möjligt.
På målvaktssidan så har vi ju haft en liten spännande resa. Vi har andra målvakten som fick tacka för sig och lämnat oss den säsongen. Vi har Marco som fick hoppa in för Johan som axelopererades och som håller på att rehabba sig tillbaka. Vad står vi där? Vad behöver vi?
En frisk Johan Dahlin. Mm. Det bästa receptet.
Kommer Marco vara nöjd med att vara andra fiolen, eller kommer de få kriga om platsen?
Marco tror jag har ambitioner att så fort som möjligt komma ut i en stor klubb utomlands. Mm. Och det är farligt att ha en sån första målvakt och vara beroende av det. Därför är ju Marco en bra första målvakt, men Johan Dahlin är fortfarande en bättre spelare och ett bättre alternativ för att han stannar i klubben.
Ja, absolut. Jag tycker Johan Dahlin är en bättre målvakt också när han, när bägge är i form, så att säga. Så att, men det är så svårt liksom. Johan Dahlin gav oss ju ingenting om en tidsram. Alltså, nej, alltså vi vet inte om han kommer kunna spela träningsmatch. Nej, jag vet inte om han kommer kunna spela träningsmatch i mars, eller ifall han går in och börjar spela Champions League-kval eller vad. Alltså, vi vet inte. Eller om han är en spelarna. Så att det är ju liksom så fruktansvärt otydlig tidsram. Så att jag tror de bara kommer, eller jag vet faktiskt inte. Men det känns lite upplagt för att Marco Johansson och Mattias Nilsson kommer få ha den här lite för säsongen. Man har lite unga Melke Elborg som tredje målvakt, och sen så får man se hur det går med Dahlins rehab under tiden. Och den stora frågan är ifall Dahlin inte bedöms kunna spela fotboll så mycket under 2021. Vad som händer då? Ifall man bara kör fullt ut på Marco Johansson, eller ifall man kanske till och med letar något mer.
Vi har ju den aspekten också att det är axeln tydligen som Johan Dahlin är skadad i, och axelskada för målvakter är inte så bra. Det kan ta tid.
Precis. Sen så ska han komma i form igen och allt sånt där. Så att, jätte, alltså det är den klart mest osäkra positionen i MFF, just det som vi inte vet tidsram.
Har vi någon
Daniel Andersson har varit väldigt, väldigt nöjd om han har fått en annan målvakt som visserligen är skadad nu, men som är Pontus Dahlberg, IFK göteborgare. Det hade han nog älskat att...
Pontus gillar jag som tusan också.
Ja, nu är han ju också skadad. Han har utlånat till Häcken. Han kanske inte har något intresse av att spela i Malmö. Han kanske inte är bättre än Marco Johansson. Men det hade ju varit en sån värvning som jag tror Daniel Andersson hade gillat att göra. Men annars har du har ju några såna, alltid några sådana här svenska 30-ish-åriga målvakter som är lite så här halt på Kristoffer Nordfeldt och lite sådana som alltid. Och det kanske finns någon liknande dansk eller norsk eller något, så att det går alltid att hitta en bra allsvensk målvakt. Sen är det ju mycket svårt att hitta en som är Johan Dahlin 2019 form bra.
Det finns väl en situation i FC Köpenhamn också där väldigt bra målvakter sitter på bänken.
Ja, nu är det ju Kalle Jonsson bland annat. Så att det har ju lyckats för att ta en FCK-målvakt och sätta in honom, Johan Wieland. Men ja, det är som sagt att hitta. Nu har det blivit ganska många rutinerade målvakter mot slutet. Jag vet inte om det är hur medvetet det har varit eller om det har varit att Dahlin och Wieland var tillgängliga och man tog dem därför eller hur det var.
Det är ju lite så också att Fedel är ju stenhård på det här att han vill ha målvakter som jobbar stabilt och lugnt i målet och står på rätt ställe och inte den här flaxmålvakten som sprattlar till sig målvaktsräddningarna.
Om vi kikar på schemat för MFF, förutom att komma i form efter alldeles för mycket julbord, så börjar vi ju närma oss de första träningsmatcherna. Svenska kuppen ska tuta igång. Hur ser det ut, ni som har koll, killar?
29 januari är första matchen mot IFK Malmö.
Just det, gula faran.
Och då kommer man att spela 245 minuter och byta hela laget i halvlek.
Spelas på?
Halvtid heter det. Och spelas på Malmö IP och är stängt för alla, allt och alla.
Men sänds, jag vet att den sänds på jag tror Dplay sänder den också.
Ja, något sätt tittar de säkert
och
sänder det på.
Ja, och sen så ska man ju möta Kalmar FF och Mjällby AIF. Och sen börjar kuppen och då har man ju pratat om att samma dag som man spelar första kuppmatchen spelar man även en träningsmatch. Men det har man inte bokat in än. För då får man hålla igång hela truppen. Och de här Kalmar-matchen blir 260. Och då kommer man ju byta runt väldigt mycket. Så att ingen kommer att spela 90. Kanske målvakter, men väldigt få fler.
Det är inget träningsläge utan det skjuts till. Det är lite bättre, gynnsammare läge ute i världen.
Ja, det är ju bara Östersund som ökar på sånt.
Ja.
MFF vill ju verkligen, men de insåg väl opassande det var med tanke på SEFs rekommendationer.
Ja, och de tar ju beslutet att avstå för att inte sända ut fel budskap i coronatider.
Kommer Östersund förresten överleva så en ekonomisk granskning? För jag tycker det är så det årliga här. Så kolla igenom Östersunds ekonomi. Kan de betala för sig?
De är väl som en amöba. De överlever allting.
Ja.
De kommer väl överleva klimathotet och kravla sig omkring när det blir en istid på jorden. Spela fotboll med sig själv.
Ja, hur, så första, jag såg att visste du så att Hammarby blev första mötet när allsvenskan drar igång?
Ja.
Mm. Och då får vi möta killen som jag hade hoppats, Astrid Selmani.
Jag gick ut och sa också att jag tyckte att MFF skulle värva honom. Jag tror A, han hade varit bra i MFF. B, han hade varit bättre i MFF än i Hammarby.
Ja, det är som att kasta pärlor till svinen.
Nej, men jag förstår inte riktigt varför man värvar honom. Alltså, man har ju redan den typen av spelare. Mm.
Men var tydligen på hans egen vilja också. Han ville ju gärna komma.
Han ville spela, ja. Mm. Och han har ju förmodligen fått löfte då om att han får mycket speltid där. Där kan man, MFF kan ju inte ge honom sånt löfte.
Ja, men hörni, det ser ut som att det blir en spännande säsong. Vi vet absolut ingenting, men det är det som är det härliga med den begynnande silly season. Man kan spekulera till döddagar.
Jag avskyr det, men
du vill veta, Jonas.
Ja, precis. Ja. Hård fakta vill jag ha.
Mm. Bedöma det som faktiskt har hänt och så vidare. Ja. Men vi kan ju återkomma till det här. Att vi kan ju hoppas åtminstone att vi snart får se träningen.
Ja.
Och man kan bilda sig en uppfattning, man vet lite mer.
Så kan ni gå på träningen så kan jag sitta och titta vid sidan. Yeah. Bra.